Galaterbrevet, kapitel 1. Från Paulus och alla de andra kristna här till församlingarna i Galatien. Jag har inte blivit utsänd som apostel av någon människa eller grupp av människor. Jag fick min kallelse från Jesus Kristus själv och från Gud, Fadern, som uppväckte honom från de döda. Jag önskar er all frid och välsignelse från honom och från Herren Jesus Kristus som dog för våra synder enligt Guds vår fars plan och räddade oss från den onda värld som vi lever i. All ära tillhör Gud i tid och evighet. Amen. Jag är förvånad över att ni så snart vänder er bort från Gud som i sin kärlek och nåd har erbjudit er att dela det eviga liv som han ger genom Kristus. Ni följer redan en annan väg till himlen, en som i själva verket inte alls går dit. För det finns ingen annan väg än den som vi har visat er. Ni håller på att bli lurade av några som förvränger sanningen om Kristus. Jag önskar att Guds förbannelse skulle drabba var och en, mig själv inberäknad, som predikar någon annan väg till frälsning än den som vi har förkunnat för er. Ja, om så en ängel kommer från himlen och förkunnar något annat budskap, så må han vara förbannad i evighet. Ja, jag upprepar att om någon predikar något annat evangelium än det ni redan har tagit emot så ska Guds förbannelse vila över honom. Ni inser naturligtvis att jag inte försöker ställa mig in hos er genom att säga så här. Nej, jag försöker att lyda Gud. Om jag bara ville hålla mig väl med människor skulle jag inte kunna vara Kristi tjänare. Kära vänner, jag försäkrar er att den väg till himlen som jag predikar om inte är byggd på någon människas idé eller dröm. Mitt budskap kommer nämligen från ingen mindre än Jesus Kristus, som själv har talat om för mig vad jag ska säga. Ingen annan har undervisat mig. Ni vet ju hur obarmhärtigt jag jagade de kristna och gjorde allt vad jag kunde för att utrota dem allesammans när jag levde enligt den judiska religionen. Jag var en av de mest hängivet religiösa judar i min egen ålder som fanns i landet, och jag försökte så långt det var möjligt att följa alla de gamla buden och föreskrifterna i min religion. Men så hände något. Redan innan jag var född hade nämligen Gud utvalt mig att bli hans egendom, och i sin godhet och nåd gav han mig uppgiften att gå till främmande folk och berätta den goda nyheten om Jesus, Guds son. När allt detta hände gav jag mig inte genast iväg för att diskutera det med andra. Jag reste inte till Jerusalem för att rådgöra med de som blivit apostlar före mig. Nej, jag gav mig ut i Arabiens öknar och återvände så småningom direkt tillbaka till staden Damaskus. Sedan dröjde det 3 år innan jag slutligen reste till Jerusalem för att besöka Petrus, som jag stannade hos i 15 dagar. Den enda av de övriga apostlarna som jag träffade den gången var Jakob, vår herres bror. Detta är exakt vad som hände, och Gud vet att jag inte ljuger för er. Efter besöket i Jerusalem fortsatte jag till Syrien och Kilikien. De kristna i Judén visste fortfarande inte ens hur jag såg ut. Allt de visste var att man sa att deras förre fiende nu predikade den tro som han förut försökt utrota, och de prisade Gud för min skull. Kapitel 2. Först 14 år senare kom jag tillbaka till Jerusalem, denna gång tillsammans med Barnabas. Titus var också med oss. Jag for dit med en bestämd order från Gud att rådgöra med bröderna där om det budskap som jag predikade. Jag talade privat med församlingens ledare för att de alla skulle få klart för sig exakt vad min undervisning innehöll, och jag hoppades att de skulle godkänna den. Det var också vad som hände. De krävde inte ens att min grekiska reskamrat Titus skulle omskäras. Inte heller den frågan skulle ha kommit upp om det inte hade varit för några så kallade kristna som kommit för att spionera på oss och den frihet vi har i Kristus Jesus och se efter om vi lydde de judiska lagarna eller inte. De försökte snärja in oss i och förslava oss med sina regler, men vi lyssnade inte ett ögonblick på dem. Vi ville inte på något sätt medverka till tanken att man kan förtjäna sin frälsning genom att låta sig omskäras och genom att lyda de judiska lagarna. De ledande männen i församlingen hade inget att tillägga till det som jag predikade. För mig betydde deras ställning egentligen ingenting, för alla är lika inför Gud. När Petrus, Jakob och Johannes, som ju var stöttepelarna i församlingen, såg att Gud hade använt mig på samma kraftfulla sätt bland andra folk som han hade använt Petrus bland judarna, räckte de Barnabas och mig handen till gemenskap. De uppmuntrade oss att fortsätta med vår förkunnelse på vårt håll, medan de fortsatte sitt arbete bland judarna. Det enda de var särskilt måna om var att vi alltid måste komma ihåg att hjälpa de fattiga, och det är ju jag också angelägen om. Men när Petrus kom till Antiochia blev jag tvungen att starkt opponera mig mot hans handlingssätt, för det var synnerligen olämpligt. Först åt han nämligen tillsammans med folket på platsen. De bryr sig ju inte om omskärelsen och de många övriga judiska lagarna. Men han slutade med det när några av Jakobs judiska vänner kom dit. Han var rädd för vad dessa judiska paragrafryttare skulle säga. De höll nämligen fast vid att omskärelsen var nödvändig för frälsningen. Och sedan blev också alla de andra judekristna, till och med Barnabas, hycklare och följde Petrus exempel, trots att de egentligen visste bättre. När jag såg vad som hände och märkte att de inte var ärliga, varken mot sig själva eller sanningen i vårt budskap, sa jag till Petrus inför alla de andra. Trots att du är jude av födseln, har du för länge sedan förkastat de judiska lagarna. Varför försöker du nu helt plötsligt att få folket här att lyda dem? Du och jag är judar av födseln, inte hedniska syndare. Och ändå vet vi judiska kristna mycket väl att vi inte kan bli rättfärdiga inför Gud genom att lyda våra judiska lagar, utan enbart genom att tro att Jesus Kristus tar bort våra synder. Och därför har också vi satt vår tro till Jesus Kristus. Vi blir ju försonade med Gud på grund av tro, och inte därför att vi har lytt de judiska lagarna. För ingen kommer någonsin att bli frälst genom att lyda dem. Men vad händer om vi tror att Kristus kan frälsa oss, och sedan finner att vi har fel och inte kan bli frälsta, utan att både omskäras och lyda alla de andra judiska lagarna? Skulle vi inte då tvingas säga att tron på Kristus har blivit vårt fördärv? Gud förbjude att någon än skulle våga tänka något sådant om vår Herre. Vi är snarare syndare om vi återgår till det gamla system som vi redan har lämnat och försöker bli frälsta genom att lyda judiska lagar. Lagen har dömt mig till döden och mitt gamla liv är slut. Nu lever jag ett nytt liv för Gud. Mitt gamla jag blev korsfäst med Kristus. I mitt nya liv är det inte mitt gamla jag som bestämmer, utan Kristus som lever i mig. Allt detta är ett resultat av att jag tror på Jesus, Guds son, som har älskat mig och offrat sig själv för mig. Jag tillhör inte dem som anser att hans död var meningslös. För om vi kunde bli frälsta genom att hålla de judiska lagarna, så hade han inte behövt dö.
Kapitel 3. Dåraktiga galater. Vad är det som har förvillat och förhäxat er så? Har jag inte så levande berättat för er om hur Jesus Kristus dog på korset att det är som om ni hade sett det med egna ögon? Låt mig ställa en enda fråga till er. Fick ni den helige ande därför att ni försökte lyda den judiska lagen? Naturligtvis inte. För den helige ande kom över er först sedan ni hade hört om Kristus och trott på att han skulle frälsa er. Har ni då blivit fullständigt förvirrade? Om ni inte tidigare fick andligt liv genom att försöka lyda den judiska lagen, varför tror ni att det ska göra er till bättre kristna om ni försöker lyda den nu? Har ni lidit för er övertygelse alldeles i onödan? Jag frågar igen. Ger Gud er den helige andes kraft? Och gör han under ibland er som ett resultat av era försök att lyda den judiska lagen? Nej, naturligtvis inte. Det sker när ni tror på Kristus och helt och fullt litar på honom. Abraham hade samma erfarenhet. Det var hans tro på Guds löften som räknades. Alltså är alla de som tror och uppriktigt litar på Gud Abrahams verkliga barn. Dessutom syftade skriften på att frälsning genom tro också skulle erbjudas andra folk. Gud talade om detta redan för Abraham genom att säga: "Jag ska välsigna alla de som tror på mig som du gör, vilket folk de än tillhör." Och därför är det så att alla som tror på Kristus har del i samma välsignelse som Abraham tog emot. Men de som räknar med att de judiska lagarna ska frälsa dem står under Guds förbannelse. För skriften säger mycket klart: förbannad är var och en som någon gång bryter mot ett enda av de bud som är skrivna i Guds lagbok. Det är alltså fullt klart att ingen någonsin kan vinna Guds gillande genom att försöka hålla de judiska lagarna, eftersom Gud har sagt att det enda sättet för oss att bli rättfärdiga i hans ögon är att tro. Profeten Habakuk säger: den människa som finner livet finner det genom att tro på Gud. Vilken skillnad är det inte mellan denna väg i tro och lagens väg, som säger att en människa blir frälst bara genom att lyda varje ord i Guds lag utan att göra ett enda misstag. Men Kristus har köpt oss ut ur detta hopplösa system genom att ta straffet för våra misslyckanden på sig själv. Det står nämligen i skriften: var och en som är upphängd på trä, så som Jesus blev upphängd på ett träkors, är förbannad. Nu kan Gud välsigna också andra folk med samma välsignelse som han lovade Abraham. Och alla vi kristna kan få den helige ande som vi blivit lovade. Kära bröder, inte ens i vanliga vardagliga sammanhang kan man utan vidare ändra ett avtal med någon om det är nedskrivet och undertecknat. Man kan inte efteråt varken lägga till eller ta bort. Nu var det så att Gud gav vissa löften åt Abraham och hans son. Lägg märke till att det inte står att löftena gällde sönerna, som det skulle ha gjort om det hade gällt alla Abrahams söner, alla judarna, utan hans son. Det syftar naturligtvis på Kristus. Detta är vad jag försöker säga. Löftet att frälsa oss genom tron, som Gud har skrivit ner och undertecknat, kunde inte upphävas eller förändras 430 år senare när han gav oss de 10 budorden. Om man kan bli frälst genom att lyda buden är det uppenbart att detta är en annan väg än Abrahams väg till gemenskap med Gud, för han trodde Guds löfte. Varför fick vi då denna lag? Den gav som ett tillägg till löftet för att vi skulle förstå vår skuld inför Gud. Men den var avsedd att fungera bara tills Kristus kom. Han är ju den son som Guds löfte gavs till. Och det finns ytterligare en skillnad. Gud överlämnade genom änglar lagen till Mose, som sedan i sin tur gav den till folket. Men när Gud gav sitt löfte till Abraham gjorde han det själv, utan änglar eller Mose som mellanhänder. Strider då Guds lagar och Guds löften emot varandra? Naturligtvis inte. Om vi hade kunnat bli frälsta genom hans lagar så skulle inte Gud behövt visa oss ett annat sätt att komma ut ur syndens grepp. För skriften håller fast vid att vi alla är syndens fångar. Den enda vägen till befrielse går genom tron på Jesus Kristus, och den möjligheten står öppen för alla som tror på honom. Innan Kristus kom stod vi under lagens uppsikt och under en övervakare tills vi skulle kunna tro på den kommande frälsaren. Låt mig formulera det på ett annat sätt. De judiska lagarna var vår lärare och vägledare, men när Kristus kom kunde han föra oss in i ett rätt förhållande till Gud genom vår tro. Nu när Kristus har kommit behöver vi inte längre lagarna som vår övervakare. Nu är vi alla Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Och vi som har blivit döpta till gemenskap med Kristus tillhör honom. Det är utan betydelse om vi är judar eller inte, slavar eller fria, män eller kvinnor. Vi är ett i Kristus Jesus. Och när vi nu tillhör Kristus är vi Abrahams sanna barn, och alla Guds löften till honom gäller oss. Kapitel 4. Men kom ihåg att om en far dör och lämnar en stor rikedom efter sig åt sin omyndige son, så kan denne jämföras med en slav medan han växer upp, även om han faktiskt äger allt som tillhörde fadern. Han måste göra vad hans förmyndare och förvaltare säger åt honom, tills han blir så gammal att han får rätt till sin egendom. Så var det också för oss innan Kristus kom. Vi var slavar under de judiska lagarna och ritualerna, för vi trodde att de kunde frälsa oss. Men när den rätta tidpunkten kom, den tid som Gud hade bestämt, sände han sin son. Han föddes av en judisk kvinna och är alltså själv underställd lagen. Han skulle köpa oss fria som var slavar under lagen, så att han kunde adoptera oss som sina egna söner. Därför är vi nu Guds barn, och han har gett oss sin sons ande, så att vi nu med full rätt kan säga att Gud är vår älskade far. Nu är vi inte längre slavar, utan Guds egna barn. Och eftersom vi är hans barn tillhör allt vad han äger oss, för så har han bestämt. Innan ni galater kände Gud var ni slavar under så kallade gudar som inte ens existerade. Hur kommer det sig då att nu, när ni har funnit Gud, egentligen har ju Gud funnit er, frivilligt återvänder till slaveriet under alla dessa regler som människor har hittat på? Ni försöker vinna Guds gillande genom vad ni gör eller inte gör under sabbat och helgdagar och under vissa andra tider på året. Jag är orolig för er. Jag är rädd att allt mitt hårda arbete för er är bortkastat. Kära bröder, jag ber er att följa mitt exempel och inte räkna med att Moses lag ska frälsa er. Jag rättade mig ju efter er första gången jag besökte er, och då brydde ni er inte om lagen. Trots att jag var sjuk när jag kom till er med de goda nyheterna om Kristus och mitt tillstånd var ganska motbjudande, stötte ni inte bort mig eller var avvisande mot mig. Nej, ni välkomnade mig och tog hand om mig, som om jag hade varit en ängel från Gud eller till och med Jesus Kristus själv. Var finns den goda anda som vi då upplevde tillsammans? Jag vet ju att ni på den tiden skulle ha gjort vad som helst för mig och till och med erbjudit mig era ögon om detta hade varit möjligt. Har jag nu blivit er fiende därför att jag säger er sanningen? De falska lärare som är så ivriga att få ert förtroende gör det inte för ert bästa. De försöker bara få in en kil mellan er och mig så att ni ska ägna mer uppmärksamhet åt dem. Det är underbart när människor är vänliga mot er med goda och uppriktiga motiv, särskilt om de inte gör det bara när jag är hos er. Kära barn, ska jag på nytt behöva gå igenom den svåra tid som är ofrånkomlig innan ni har vuxit upp till mogna kristna och är fyllda av Kristus. Jag önskar att jag kunde vara hos er just nu så att jag bättre kunde välja mina ord. Uppriktigt sagt vet jag inte vad jag ska ta mig till med er. Ni vill alltså leva efter de judiska lagarna. Varför tar ni då inte reda på vad det verkligen innebär? Det är ju skrivet att Abraham hade två söner. En med sin slavinna Hagar och en med sin hustru Sara. Det var inget anmärkningsvärt med slavinnans barn. Det kom till eftersom Abraham längtade efter en son. Men den fria hustrun Sara, som ju egentligen var alldeles för gammal, födde sitt barn först sedan Gud hade bestämt det. Det finns en djupare mening i detta. De två kvinnorna kan liknas vid de två avtal som han har slutit med oss människor. Det ena var de 10 budorden som han gav Mose på berget Sinai. Det kallas förresten Hagarsberg av araberna. Det är också en bild av Jerusalem, judarnas huvudstad, och centrum för det system som går ut på att behaga Gud genom att lyda buden. Judarna som försöker följa det systemet är förslavade under lagen, och Hagars barn är slavar. Men vår mor är den fria kvinnan Sara, och vår stad är det himmelska Jerusalem som är fri och inte står under judisk lag. Det var detta som Jesaja menade när han profeterade. Nu kan du glädja dig, du barnlösa kvinna. Du kan ropa av glädje trots att du aldrig förr har fått barn, för jag ska ge dig många barn, fler än slavhustrun har. Ni och jag, kära bröder, är bland de barn som Gud lovade Abraham, precis som Isak var det. Och därför får vi som är födda av den helige ande nu uppleva förföljelser av de som vill att vi ska hålla de judiska lagarna, precis som löftesbarnet Isak förföljdes av slavhustruns son Ismael. Men skriften säger att Gud befallde Abraham att sända bort Hagar och Ismael. För en slavhustrus son kunde inte ärva Abrahams egendom och mark tillsammans med den fria hustruns son. Kära bröder, vi är inte slavbarn med förpliktelser mot de judiska lagarna, utan barn till den fria kvinnan och accepterad av Gud på grund av vår tro. Kapitel 5. Kristus har alltså befriat oss. Se nu till att ni förblir fria och inte än en gång blir bundna i de judiska lagarnas och ceremoniernas slavkedjor. Lyssna på mig, för detta är allvarligt. Om ni räknar med att omskärelsen och lydnaden för de judiska lagarna ska göra er rättfärdiga inför Gud, så kan inte Kristus rädda er. Ja, jag upprepar att den som försöker att vinna Guds gillande genom att omskäras måste dessutom också alltid lyda alla de andra judiska lagarna eller gå under. Kristus är värdelös för er om ni räknar med att bli kvitt er skuld till Gud genom att hålla dessa lagar. Ni är förlorade för Guds nåd. Men genom den helige andes hjälp förlitar vi oss på att Kristus har dött för att ta bort våra synder och ge oss ett rätt förhållande till Gud. Och vi som har fått det eviga livet av Kristus behöver inte oroa oss för om vi är omskurna eller inte, eller om vi lyder de judiska ceremonierna eller inte. Allt vi behöver är en tro som fungerar genom kärlek. Ni började så bra. Vem har nu lagt hinder i vägen så att ni inte längre följer sanningen? Det är absolut inte Gud som har gjort det, för han är den som har kallat er till frihet i Kristus. Men det behövs bara en enda ond människa bland er för att smitta alla de andra. Jag litar på att Herren ska föra er tillbaka till den tro som jag har. Gud kommer att ta itu med den person som har oroat och förvirrat er, vem det än är. En del människor påstår till och med att jag själv predikar att omskärelsen och de judiska lagarna är nödvändiga för frälsningsplanen. Om det var så skulle jag inte längre vara förföljd, för det budskapet stöter inte någon. Det är tron på att frälsningen kommer genom en som blivit korsfäst som är anstötlig. Tänk om dessa uppviglare, som inte vill något hellre än att ni ska skära sönder er genom omskärelse, kunde sätta kniven lite djupare i sig själva och låta er vara i fred. Kära bröder, ni har fått frihet. Inte frihet att göra vad ni vill, utan frihet till att älska och tjäna varandra. Hela lagen kan sammanfattas i detta enda bud. Älska andra som du älskar dig själv. Men om ni är kritiska och sårar varandra istället för att visa kärlek, så var på er vakt så att ni inte alldeles utplånar varandra. Jag uppmanar er att lyda bara vad den helige ande säger. Han kommer att tala om för er vart ni ska gå och vad ni ska göra, och då kommer ni inte längre att följa er onda natur. Vi älskar nämligen av naturen att göra en massa onda saker som är raka motsatsen till de goda gärningar som den helige ande vill att vi ska göra. Och det goda som vi vill göra när den helige ande får sin vilja igenom med oss står i direkt motsättning till våra naturliga önskningar. Dessa två krafter inom oss strider ständigt mot varandra för att få kontroll över oss. Men när ni är ledda av den helige ande behöver ni inte längre leva under lagens tvång. Resultatet av era egna onda begär är tydligt och klart. Orena tankar och en längtan att förverkliga dem. Avgudadyrkan, okkultism, hat och fiendskap. Avundsjuka och vrede. En ständig strävan efter att själv få det bästa. Kritik och intriger. Villoläror. Illvilja, dryckenskap, vilda fester och mycket mera. Låt mig få påpeka än en gång att den som lever ett sådant liv inte kommer att ärva Guds rike. Men när den helige ande behärskar våra liv skapar han ett helt annat slag av frukt i oss. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Detta står inte i strid med de judiska lagarna. De som tillhör Kristus har spikat fast sina naturliga onda begär på hans kors och alltså korsfäst dem där. Om vi nu lever i den helige andes kraft, låt oss då också följa den helige andes ledning i alla detaljer i våra liv. Då behöver vi inte vara avundsjuka på varandra och i konkurrens jaga efter utmärkelser och popularitet. Kapitel 6. Kära bröder, om någon av er faller för en frestelse, så bör ni som andliga människor finkänsligt och ödmjukt hjälpa honom tillbaka till den rätta vägen. Men se upp så att du inte själv kommer fel. Dela varandras bördor och problem, för på det sättet lyder ni Herrens befallning. Om någon tycker att han är alltför betydelsefull för att ödmjuka sig på detta sätt, så lurar han sig själv att se något som ingen annan ser. Var och en bör se till att göra sitt allra bästa, för då får man uppleva personlig tillfredsställelse av ett väl utfört arbete och behöver inte jämföra sig med någon annan. Alla har vi svagheter och problem att kämpa med, för ingen av oss är fullkomlig. De som får undervisning i Guds ord bör dela allt gott, både andligt och materiellt, med sina lärare. Se till att ni inte blir vilseledda. Kom ihåg att man inte kan strunta i Gud och sedan tro att detta inte har någon betydelse. En människa får alltid skörda av samma slag som hon har sått. Om hon sår för att tillfredsställa sina egna syndiga begär, sår hon ond säd och kommer med säkerhet att skörda andligt förfall och död. Men om hon sår andens goda säd, så kommer hon att få skörda det eviga livet som den helige ande ger henne. Låt oss inte tröttna på att göra det goda. För om vi inte tappar modet och ger upp, kommer vi så småningom att få skörda välsignelser. Därför bör vi ta vara på varje tillfälle att göra gott, särskilt mot våra kristna bröder och systrar. Jag skriver här till slut själv med stora bokstäver. De lärare som försöker att övertyga er om att ni måste omskära er, gör det av ett enda skäl. De vill bli populära och undvika den förföljelse som omedelbart skulle komma om de erkände att bara Kristi kors kan frälsa. Och inte ens dessa lärare, som underkastar sig omskärelsen, försöker att hålla de andra judiska lagarna. Men de vill att ni ska omskäras för att de ska kunna skryta med att ni är deras lärjungar. När det gäller mig själv så vill jag aldrig peka på något annat än vår Herres Jesu Kristi kors. För korsets skull dödades för länge sedan mitt intresse för allt som är attraktivt i världen. Och världens intresse för mig är också för länge sedan dött. Kom ihåg att det inte spelar någon roll om vi har blivit omskurna eller inte. Det som betyder något är om vi verkligen har blivit förvandlade till nya och annorlunda människor. Jag önskar Guds barmhärtighet och frid över alla er som lever enligt detta mönster och över alla de som verkligen tillhör Gud. Ge mig nu inte mer bekymmer, för min kropp är full av sår och är efter all misshandel, märken som visar att jag tillhör Jesus Kristus. Kära bröder, nåd från vår Herre Jesus Kristus ska vara med er alla. Hälsningar, Paulus.